Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Välkommen till Knattekrock-podden. Detta är en podd om mat, barn och föräldraskap. I avsnitten bjuder jag in härliga gäster som delar sina perspektiv, erfarenheter och kunskaper inom dessa spännande ämnen. Podden gör jag som vanligt tillsammans med bästa Libro. Jag använder deras blöjor dagligen till min dotter och älskar dem. Men det bästa med Libro, förutom deras blöjor, är ändå deras babyklubb. En av medlemmar i klubben kan bland annat samla poäng från sina blöjköp som man sedan kan klicka hem fina saker och erbjudanden med på deras poängshop. I deras app kan man också läsa om sitt barns utveckling, information om intressanta ämnen och även göra en fotbok med härliga minnen och foton. Ett tips att skaffa Libro-appen om ni inte redan har den idag. Stort tack till Libro för att ni är denna podd baby.
Mamma är missnöjd med sin kropp. Jag ska tycka illa om min kropp. Barnet lär sig att värdera en person utifrån dess utseende.
I detta avsnitt har jag bjudit in hälsocoachen och instagramman Amanda Lekland. Amanda är en riktig kämpe när det gäller att inspirera kring både självkärlek och mental hälsa dagligen på hennes instagramkonto. Amanda har både en socionomutbildning i bagaget och erfarenheter från att ha jobbat på ätstörningsklinik. Nu har hon också öppet upp för egen coaching för att hjälpa fler att skapa en hälsosam relation till sin kropp, maten och träning. Vi hade ett underbart samtal om allt från ätstörningar och föräldraskap till hur vi kan hjälpa våra barn att få en sund relation till maten och kroppen. Hoppas att ni gillar det. Nu kör vi!
Hej.
Hur mår du?
Gud, jag mår bra, men jag har ju haft en superstressig, konstig morgon för att ja, jag var ju lite sen här. Ja. Det är hemskt mycket om musik. För det första är det ju snökaos. Och sen så Oliver, min son som är 1,5, han ville absolut inte till förskolan idag. Och det var verkligen så här, jag skulle ju iväg.
Mm. Känner du när det är läge att strippa
emot? Ja, men
emot?
Verkligen. Och det var verkligen så här, jag bad hans pappa, kan du lämna honom för att jag måste iväg? Nej, men det var bara, mamma! Liksom, jag bara, shit. Ja, det slutade med att jag fick stanna hemma med honom en, typ en timme till, så fick jag komma sent. Så att, det är en bra start.
Ja.
Hur mår du?
Men jag mår bra, jag har ju varit ganska så här småsjuk ett tag. Så nu känner jag att jag börjar få livet tillbaka idag. Nej, men så idag är det en bra dag, helt enkelt. Idag känner jag mig bra.
Vad skönt. Ja. Mycket skönt.
Kul att du är här också. Många känner nog till dig från din härliga Instagram där du delar härligt innehåll kopplat till självkärlek och mental hälsa, och du har också en podd.
Mm.
Men hur skulle du beskriva dig själv? Vem är du?
Oj gud, den här frågan är alltid så svår. Jag är en 29-årig kvinna från Stockholm med en 1,5-årig son, en man, utbildad socionom och arbetat som behandlare på ätstörningsklinik, som är mycket av det fokuset jag har på min Instagram också. Men nu däremot så efter mammaledigheten så slutade jag med det och nu jobbar jag då med Instagram. Podden är på paus just nu och så ska jag börja coacha.
Så kul.
Ja, just inom liksom ätstörningar, älska dig själv, bli mer bekväm och kring kost och träning och sånt.
Hur kom du på den idén att coacha?
Nej, men under tiden jag jobbade som behandlare på ätstörningskliniken så var det så mycket som jag såg där som skulle kunna göra så mycket bättre. Men vården är så fyrkantig. Så det är så här, även om jag hade förslag på förbättringar eller liksom, kan vi göra så här, så är det så här, det är så här vi gör. Och så var det inte så mycket mer med det. Så jag kände mig begränsad helt enkelt och kände, herregud, det här skulle jag kunna göra så mycket bättre själv. Och jag känner att eftersom att de som följer mig gör det av en anledning för att de vill må bättre, så känner jag att bara, nu jag måste göra det här. Plus att vårdköerna är helt galna. Det är att ens få en plats på en klinik eller en psykolog som faktiskt har kunskap om ätstörningar, det är jättesvårt. Så jag känner att jag behöver fylla det där glappet med, så att inte folk hinner bli så pass sjuka att de måste läggas in liksom, på slutenvård. Utan
nej, just det.
Man kanske kan stoppa det tidigare.
Det känns som att det kan vara ett glapp där, att man inte är tillräckligt sjuk för att vården ska se en eller liksom ta det vidare.
100%. Så det blir ju, ofta så hinner ju, när de väl tar steget att söka hjälp, så är de ändå så pass sjuka att de verkligen behöver hjälp nu. Men får de då vänta ytterligare ett år, det där året är verkligen så här make or break, och då kan de vara liksom, då kommer det ta liksom dubbelt så lång tid att komma ur det. Så att jag tycker definitivt att så här, det finns mycket att göra där.
Så spännande, så bra att du gör det där. Jag hoppas verkligen att det går bra.
Ja, det ska bli jättekul. Eller kul, det låter så fel, men ni förstår vad jag menar.
Ja, men det är ändå någonting som du brinner för.
Ja,
då är
precis.
Det ju kul i den aspekten.
Ja, precis. Det är inte kul att folk mår dåligt, men det är kul att kunna hjälpa. Så kan man säga.
Vad har du fått för respons då hittills?
Jättebra, verkligen. Så det känns jättekul.
Ja, men du blev ju då mamma för 1,5 år sedan till din fina Oliver.
Ja.
Hur har den första tiden varit som mamma?
Åh, underbar. Och svår såklart. Det har jag är också, inte bara liksom det här med kroppen och ätstörningar, utan verkligen så här, livet i allmänt är inte som det ser ut på sociala medier. Så att jag är också väldigt noga med att visa att, alltså, det är inte en dans på rosor. Det hör vi bara på min morgon till exempel. Det blir inte alltid som man tänkt sig. Men jag tycker att det passar min personlighet väldigt bra, för att jag är väldigt så laid back och bara tar det som det kommer liksom, att så här, nu blev det så. Acceptera det liksom. Så att det är inte bara så som jag säger, utan det är verkligen det bästa som har hänt i livet.
Ja. Men vad är de största förändringarna, tycker du?
På ett sätt så blir man så van så himla fort att man typ glömmer bara vad var annorlunda innan. Men jag skulle nog säga dels relationen till min man. Att man får ju helt plötsligt ett så stort ansvar som vi måste liksom lösa mellan oss. Det kan inte vara så här, jag åker och tränar ikväll. Utan då är det så här, jag skulle gärna vilja åka och träna ikväll. Hur ser din kväll ut? Kan du ta? Alltså, man måste hela tiden samsas om tiden. Man måste samsas om allt egentligen. Du lever liksom inte bara ditt eget liv längre. Utan för det första måste du ta hänsyn till din partner. Och för andra till barnet. Och ibland kan det vara att man har planerat någonting jättekul. Men så är det som att säga nej, nu ville han bara vara med mamma, och då så gick det inte. Så att, det här med planering och leva sitt eget liv liksom, så det är nog en väldigt väldigt stor förändring. Sömn har ju också varit en sån där grej som man saknat.
Jag checkar in på båda dem, känner jag. Det är ju verkligen, man saknar ju lite den här flexibiliteten som fanns innan på något sätt. Samtidigt som man också vänjer sig, som du säger, med det nya livet. Och det här pusslandet och logistiken som är ständig.
Men det är ändå coolt hur fort man liksom anpassar sig till att man är så här, det här är livet nu, jag förstår inte. När jag hänger med kompisar som inte har barn, när de liksom är med mig och Oliver, då är de så här, herregud liksom. Det är hela tiden, du måste ha koll på dem hela tiden, uppmärksamheten och bara. Men för mig så händer det så naturligt att man tänker inte liksom på det. Och det tycker jag ändå är lite coolt, att man anpassar sig på det sättet. Och det gör ju också alla andra mammor. Så att när man hänger mammor i grupp, då är det inte inga konstigheter. Så nej, vi är fett coola, så vi mammor.
Min mamma brukar alltid säga att man växer med sin uppgift. Och jag tycker verkligen det stämmer. Verkligen. Alltså vad som än kastas åt en så löser man ju det.
Ja.
Konstigt nog. Även om man har sovit en timme på en natt.
Precis.
Och man har tagit dagen och ett skrikande barn. Så det löser sig. Men det är också okej att vara nedbruten på något sätt och prata om det och säga det.
Gud ja. Och det var ju verkligen så här. Ja, det var en typisk sån där grej var att Oliver hade en period för ett tag sedan. Jag har läst om typ så här 18 månaders sleep regression. Att det kan bli väldigt jobbigt med sömnen då. Och han var verkligen inne i en sån. Alltså det tog 2-3 timmar varje kväll av total kaos. Och innan det så var det hur liksom, vi gick och la oss, jag la mig bredvid honom och han somnade. Så helt plötsligt så bara vändes allt upp och ner. Det var i samband med att han började förskolan. Så det är så här, rutiner blir annorlunda. Det märker man så tydligt tycker jag. Att så fort någonting är utöver det vanliga så påverkar sömnen. Och då tänkte jag så här, då la jag upp en story om det. Gjorde en liten så här rolig story om att så här, nu börjar fighten liksom 2 timmar.
Ja, jag såg det.
Ja, med typ så här Lejonkungen musik. Alltså. Ja.
Jag kan verkligen relatera.
Precis, det var ju så många. Innan. Man bara, nu kör vi, tar på sig rustningen och bara, nu. Och det var jättemånga som relaterade. Bara, gud tack, jag trodde det bara var jag som kämpar. Och bara, men då var det ju en som skrev. Det kanske du också såg att bara så här, men gud, du verkar verkligen hata att vara mamma. Så här, du bara klagar och bara, man bara, nej, alltså jag visar verkligheten och det som så många kämpar med, än att man bara skulle vara så här, allting är så bra, det är så, alltså min kille är helt perfekt och så här. Så bara, nej, men ibland är det liksom, det var typ 6 veckor av kaos. Och så här, jag älskar inte honom mindre för det. Jag, liksom, han är fortfarande världens bästa, men det var kämpigt. Och det måste man få säga.
Ja, gud ja. Du som ändå har många följare och liksom att visa den sidan också. Det är ju nästan, inte ett ansvar skulle jag inte säga, men det är ändå att jag tror många brottas med den här perfekta bilden på Instagram till exempel. Att
gud ja.
Visa att det finns andra sidor tror jag är otroligt viktigt.
Mm.
Och det är ju fantastiskt att ha barn. Det är, liksom,
ja, precis.
Det är ju nästan underförstått, jag tror att det är det.
Ja, också. Exakt. Och det är att så här, nej, det är väl självklart att liksom, i hjärtat så ångrar man ju aldrig att man är mamma liksom, eller så. Men ibland känner man ju verkligen bara så här, jag klarar inte en sekund till. Och det måste man ju också bara få så här, ta den stunden, gå iväg, lugna ner dig. Så kan det verkligen vara när jag bara säger, nu räcker det. Så bara ge honom till min man och bara, nu tar du honom för jag klarar inte av en sekund till. Jag kommer flippa.
Men det räcker att man bara får en liten paus då, och så är det ju liksom bra sen.
Ja.
Om vi ska prata lite mat, hur har det gått med Oliver, maten?
Det har verkligen varit upp och ner. Som tur var så hittade jag ju dig. Precis, jag tror att du började köra igång knatteplock precis i den svängen när han var typ 6 månader.
Perfekt.
Ja, det var helt perfekt. Så att jag var så här, för det var verkligen så här, vad ska jag laga till honom? Vad ska jag ge honom? Hur stora bitar ska jag ge honom? Ingen aning liksom. Googla runt, men att kunna följa liksom så här, perfekt, du lägger ut grejer varje dag. Det var liksom så här, jag bara, oh. Och han älskar det.
Ja.
Så att,
kul.
Ja, jättekul. Han har några favoriter.
Ja, vad härligt. Vilken är det då?
De där pizzabullarna, de la jag ut. Det var det första jag postade om dig. Det är riktigt bra också att bara ha med sig eller mellanmål. Mm. Och olika sådana här typ morotsmuffins och sådana lite mer snacksiga grejer.
Ja.
Det är bra. Men annars ja, men också bara olika pastor eller röror eller linsbullar eller vad som helst.
Härligt.
Nej, men
då var han matglad från början då?
Ja, han var jättematglad. Han var supertaggad från att han var 4 månader och smakade på grejer.
Mm-hmm.
Och han älskade allt. Alltså, allt var jättegott. Och jag var så här, gud vad skönt att det var så här. För jag har ju hört om folk barn, småbarn, bebisar som är kräsna eller matvägrar och sånt. Och sen kom det.
Ja.
Så det var inte som att det var lugnt efter det, utan nu är han väldigt så kräsen i att så fort han får en ny smak i munnen så bara blej, spottar han ut det. Det spelar ingen roll om han sen tycker att det är gott, men han måste bara spotta ut det först. Mm. Jag vet inte vad det beror på, men Och sen grönsaker. Alltså han ratar det. Mm. Nej men jag är så här, det går inte att få inom. Gurka har han börjat tugga på nu. Mm. Men annars, jag måste ju i så fall gömma det i att jag liksom gör några sådana här typ bullar som sagt. Där man kan liksom mosa ner massa grejer i.
Det är inte ovanligt att barn blir lite mer petiga i den åldern.
Är det så?
Ja, det är ju en ålder där de börjar röra sig mer. Och på liksom grottmänniskotiden så fanns ju ett syfte i att barn i den åldern faktiskt blev lite mer skeptiska.
Ja.
För att när barnen började röra sig ut i naturen, kanske hittade farliga bär eller vad det nu kunde vara, så skulle de inte bara äta det direkt, utan de skulle kanske kolla på det, smaka lite, slicka lite och liksom inte attackera det direkt.
Ja.
Så det är ju en jättegammal liksom, någonting inbyggt i vår hjärna att vara lite mer skeptisk i den åldern.
Jätterimligt. Jag pratar ju jättemycket om det här när det gäller vårt tankesätt och varför vi tänker på kroppen på ett visst sätt och sånt utifrån just att vi liksom fortfarande i hjärnan är grottmänniskor. Men jag har inte ens tänkt på den aspekten. Det är ju faktiskt jättesant. Ja. Och jag är tacksam över det på ett sätt, för att han stoppar aldrig grejer i munnen när han är ute. Mm. Så jag behöver inte vara rädd på förskolan att han liksom skulle stoppa ett ekollon och få det i halsen eller någonting. Nej. För han skulle aldrig stoppa något i munnen så. Mm.
Nej, men precis. Och det är ju jätteviktigt för säkerheten. Så att det är ju bara bra. Men det är ju såklart att det är väldigt tradigt när man gång på gång försöker ge ny mat eller till och med gammal mat som de gillat förut.
Exakt.
Kanske de inte gillar längre.
Så det är jättesvårt. Typ igår när då käkade vi pyttipanna och sen så har han en vitlökssås som han älskar. Så jag körde pyttipannan och så körde jag över vitlökssåsen. Och hela tiden så satt han och bara sås, sås. Ja. Jag bara, men du har fått sås. Så gav jag honom lite till och han bara sås. Och till slut blev det liksom att han bara grät och bara sås. Jag bara, du har jättemycket sås. Det är bara sås nu. Det är också så här orimligt. Han bara, jaha.
Alltså, jag måste säga, Bonnie är precis likadan just nu.
Nej, är det så?
Hon har också en sås som hon älskar. Ah. Jag vet att det är så här mat som... Det är också så här, jag gjorde misstaget att köpa en färdig sås en gång. Och så, hon älskar den. Det är någon så här vitlökssås från Rydbergs eller sånt där.
Men det är också en färdig sås från Santa Maria. Ja.
Och den är ju säkert inte... Alltså, jag tänkte inte servera den varje dag. Men den var ju jättegod då. Så då har jag liksom ibland använt den för att få henne att testa nya saker som jag vet att hon kanske skulle vara lite skeptisk mot. Men då slutade det med att säga att hon vill ju bara ha såsen. Ja. Och sen man ska ju ta på så jäkla mycket sås. Så jag förstår ett såsdilemma.
Ja. Det är just att hon verkligen har lärt sig säga sås också. Bara, sås. Ja. Och det kan de säga på förskolan också. Bara, ja, han vill inte riktigt äta. Det var typ kött och potatis och så var det benesås. Han åt 5 portioner B kan man säga. Jag kunde inte bara sleva så jag var okej.
Okay. Ja, sås är gott helt enkelt.
Det tycker jag också.
Ja, men jag tror att det där kommer nog ge med sig. De flesta barnen kommer förbi den perioden. Så det blir människor av dem ändå.
Ja, precis. Men hur, eftersom att du är så himla duktig på liksom att laga så mycket olika grejer. Är Bonnie väldigt liksom nyfiken till att testa nya grejer, eller?
Ja, hon är ganska van vid att det ligger nya saker på tallriken.
Mm.
Så kan jag väl säga. Så att hon testar väl det mesta, men hon är också inne i en period där det kan vara väldigt svajigt ibland. Ena dagen äter hon mycket och vill testa mycket, och andra dagen inte alls. Så att, jag tror att vi också börjar komma in i den perioden. Och den är nog ganska oundviklig.
Mm.
Så. Men... Hon gillar grönsaker och så fortfarande. Så det hoppas jag håller i sig. Men sen är det så att så fort hon blir sjuk på något sätt, alltså bara lite hostig, tänder, då försvinner aptiten totalt.
Ja, samma här. Verkligen.
Så att, vi får se hur det blir med matglädje. Man hoppas att man ändå lägger en bra grund. Men det är svårt att påverka också. Det är, jag läser mycket på senaste att det är mycket genetik också som gör det.
Men vad betyder det då?
Att... barn föds med vissa gener och kan ha svårare för vissa konsistenser på mat, svårare att tycka smaksinnet fungerar olika, för vissa barn smakar det jättestarkt.
Mm.
Och det är svårt för som vuxna att förstå. Men varför gillar du inte den här saken? Den smakar ju ingenting eller vad det nu kan vara. Men det smakar jättemycket för barnet.
Okay.
Så sådana saker, hur man upplever mat är ju också genetiskt och hur läskigt det är med nya konsistenser i munnen och sådär. Så att det är väl ett budskap till de som har lite mer petiga barn.
Mm.
Att man inte ska känna dåligt samvete, för det är inte alltid så att man kan påverka det själv, utan det kan också vara genetiskt.
Och ibland så, jag känner ju också så här, så länge han äter, ibland om man är inne i en period där han är extra kräsen, då får han äta det han tycker är gott så att han får i sig liksom, och så får det vara bra.
Ja, det tror jag är smart. Ja. Ta bort lite pressen.
Exakt.
Att man kan han fortfarande erbjuda ibland något nytt, men också, det behöver inte vara Nobelmiddag varje dag eller olika mat varje dag eller så där. Det är ju många som tror det ibland. Så att, ja. Men innan vi går in på det här spännande ämnet med mat och barn och relationen till mat och kanske sin kropp också. Hur har din relation till mat sett ut genom åren?
Den har ju varit väldigt komplicerad. Vilket är anledningen till att jag jobbar med det jag gör. Ja, sen tidig ålder så har jag alltid varit väldigt matglad så när jag var liten. Men alltid varit väldigt, väldigt tunn, smal så. Att jag vet att jag har fått kommentarer hos skolsköterskan och sådana saker. Vilket gjorde mig medveten om min kropp när jag inte ens var det riktigt. Så har jag varit i perioder av att börja experimentera med att ta bort vissa livsmedel. Och ja, saker man har hört, liksom, du vet, så här, ja, nu har man hört att pasta ska man inte äta. Utan att ha någon vidare kunskap. Vilket också blir en form av grupptryck i skola kring, ja, hon tar 5 köttbullar, då ska jag ta 4 för jag kan inte ta fler än henne. Och liksom, till att jag börjar tänka mycket, mycket mer på kroppen. Och få väldigt skeva ideal och skev kroppsuppfattning och ja, helt enkelt blev sjuk skulle jag säga.
När blev det så?
Jag skulle säga att jag var kanske som mest inne i den svängen när jag var mellan 18 och 20. Men definitivt innan också. Jag har ju hittat gamla dagböcker där jag har skrivit så här matdagbok och sånt när jag var så här 12-13 år. Där jag har liksom jättekonstig relation till mat. Kan jag liksom, vad jag läser där, det minns jag inte ens. Utan jag bara, men gud. Så att det har ju pågått liksom länge. Och sen under den här perioden så var jag tillsammans med en kille som var väldigt så nedtryckande. Och man skulle se ut på ett speciellt sätt. Och jag skulle se ut på ett speciellt sätt. Och det kom väldigt mycket press från honom, från omvärlden, från mig själv. Jag har haft väldigt mycket ångest och min ångest har alltid satt sig i mitt utseende. Att ångest är så abstrakt och svårt att ta på. Vad är det jag känner? Så har mat blivit någonting jag kan kontrollera. Och träning. Vilket är jättevanligt. Att man använder just sådana medel för att så här, kontrollera ens dåliga mående. Och så gick jag över till att börja tävla och träna bikini fitness. Vilket jag kände var så här, nu går det jättebra. För nu börjar jag äta mer, jag äter enligt schema. Helt plötsligt så åt jag ju mer än jag gjorde innan. Men det var ju fortfarande under extremt kontrollerade former.
Även som liksom dietande fitness tävlande så åt du mer än vad du gjorde innan? Eller är det att man, hur funkar det?
Ja, precis.
Man först, har vissa perioder där man äter mer.
Precis, och sen, så off-season och on-season. Så först off-season så åt jag ju jättemycket i mina mått mätt då. För att bygga muskler. Och sen så gick man på en diet under, jag gick på den.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Kanske ett halvår till 8 månader.
Oj, det är jättelänge.
Ja.
För inte det är en väldigt hård diet?
En väldigt hård diet. Och den blir bara värre och värre. Alltså att man börjar ju kanske på en viss mängd kalorier. Sen går ju den liksom neråt. Så att i slutet så var jag en vandrande zombie. Alltså jag mådde så dåligt. Och jag blev så medveten om min kropp. Alltså det, jag trodde ju att så här, nu blir det bättre, men helt plötsligt så blev jag medveten om delar av kroppen som jag aldrig ens tittat på förut. Mm. För att det är det som är fokuset när man tävlar i det här. Då ska du stå på en scen och bli bedömd hur du ser ut, och då tittar de på varje del på kroppen. Mm. Om jag tidigare kanske brytt mig om sådana här klassiska grejer om mage eller lår, så helt plötsligt så är det ju liksom triceps, biceps, baksida axel, vader, alltså allt på liksom hela kroppen. Mm.
Tänkte du aldrig på det när du gav dig in i det, att det var så utseende fixerat hela grejen? Eller var det träningen mer som var intressant?
Jag tror, jag använde det som en täckmantel, det kan jag säga nu efterhand, att det verkligen var. Jag säger det nu, att det är en socialt accepterad ätstörning att hålla på med sånt. För det är inte normalt, ett normalt ätbeteende liksom.
Det är väl i alla fall svårt att behålla ett normalt ätbeteende. Eller i alla fall att inte få de här konstiga tankarna, ja, kanske i den här strukturen. Sen,
det är ju jättemånga som har det svårt efter. Det är speciellt efter, när man släpps liksom fri från det här. Då vet man inte längre. Jag visste inte hur man åt. Jag visste inte hur äter jag utan ett schema. Hur äter jag utan att väga maten. Alltså vad ska jag äta, hur ska jag äta, när ska jag äta. Man tappar det helt. Och så kanske man då istället liksom frossar i allt för att kroppen bara skriker efter mat och kolhydrater och liksom sånt. Vilket gör att man proppar kroppen med mat som man kanske inte mår så bra av. Speciellt inte när du liksom har varit så gått på så lite energi och sen helt plötsligt äter hur mycket som helst. Jag fick ju typ tarmvred. Alltså jag hade så ont i magen. För att jag åt så mycket efter. Så att nej. Min relation med mat blev ju betydligt mycket värre där.
Jag blev lite nyfiken. Hur var ditt privatliv när du var på 6 månaders diet? Liksom, hur påverkas det sociala? Jag tänker att det är svårt att gå på middag. Eller ja, göra något annat som innehåller mat.
Så är det ju verkligen. Jag kunde följa med på om det var någon som fyllde år och jag skulle följa med. Men då åt jag ju ingenting. För att det går inte helt enkelt. Man kan inte få den typen av dietmat ute. För det är så specifikt liksom. Så antingen då så följde jag med och typ drack en Cola Zero eller vatten. Vilket är helt sinnessjukt. Var jag bjuden hem på någon fest, då tog jag med matlåda. Mm-hmm. Och värmde. Så att de alla andra grillar och grisar, så här, jag värmer matlåda. Men sen är man ju också så slut och trött att mycket av det orkar man ju inte. Jag tränade 1-2 gånger om dagen och jag pluggade. Jag gick socionomutbildningen då. Mycket mer än det här orkade inte jag liksom. Nej, vilket gör ju att man hela ens liv kretsar kring mat och träning på ett väldigt ohälsosamt sätt. Så ja, det var en lång resa att lära sig, liksom lära om sig efter att det här var slut.
Ja, det förstår jag verkligen. Alltså bara sluta väga, sluta räkna tror jag.
Ja.
Det känns ju som att det kan vara en utmaning när man väl har kommit in i den snurren.
Det är verkligen som en snuttefilt. Mm. Och det är ett sätt att känna ett lugn och att man har kontroll över läget och så. Men egentligen så är det ju det som har kontroll över dig. Det var ju liksom att den där matvågen eller kroppsvågen och allt det där, det kontrollerade ju mitt liv. Även om så här, min hjärna försökte säga att det var jag som kontrollerade maten så.
Men hur tog du det ur det då? Hur, alltså, för nu upplever du din relation till mat idag? Har den liksom, är den frisk idag eller är den sund?
Ja, ja. Det började med att jag liksom, ja, men, helt naturligt gick upp i vikt efter tävlingen. För att man kan inte hålla en sån vikt. Och det blev jättesvårt för hjärnan att hantera. Och jag visste inte liksom, hade aldrig varit med om det. Så jag bestämde mig för att tävla igen helt enkelt. För att jag bara, nej, jag ville ju tillbaka till det där. Och det var ju min typ av lugn och ro och kontroll på läget liksom. Så att jag bestämde mig för att tävla igen. Efter ungefär 5-6 veckor så avbröt jag. För att jag mådde skit. Det var som alltså PTSD för mig. Att jag, bara när jag skulle gå till köket och laga mina matlådor på söndagen så satt jag mig ner på golvet och bara grät och grät och grät och bara, jag visste inte så här, vad är det som händer? Och då min man bara, nej men alltså avbryt, gör inte det här. Du mådde skitdåligt. Så här, jag vet inte om du kommer ihåg det, men det var inte bra. Och nu försöker väl din kropp påminna dig om att så här, det här ska du inte utsätta dig för igen. Så då valde jag att avbryta och det känner jag mig jättestolt över att jag gjorde. Och så här, släppte den snuttefilten. Och försökte bygga upp min relation till mat och till min kropp igen. Och det lyckades jag göra på ett jättebra sätt. Jag tror att när man släpper taget om beteenden så en i taget. Lite så här, att inte bara från en dag till en annan skita i allting. Utan att så här, långsamt börja introducera liksom nya sätt att äta på och börja jobba med sina tankar och tankemönster. Läsa på väldigt mycket gjorde jag om liksom, vad är egentligen kolhydrater, proteiner, fetter. Hur funkar kroppen? Vad behöver vi? Och det hjälpte mig väldigt mycket att så här, få förståelse för varför behöver vi mat? Hur funkar kroppen? Och hur mår jag om jag äter versus om jag inte äter? Mycket sånt. Och mycket jobba med mina egna tankar i terapi. Och släppa kontrollen med allt från matvågor, räkna kalorier och räkna steg och hit och dit.
Mm. Var det då i samband med det här som du började jobba på en ätstörningsklinik? Eller när kom det?
Ja, precis. Så att när jag hade liksom kände att jag fick en bra relation till mat och kroppen så kände jag bara, det här måste jag hjälpa andra med. Och det blev verkligen så här min passion och min drivkraft. Och bara, det här är det jag typ är ämnad till. Mm. Och då började jag jobba där och trivdes liksom jättebra med att jobba med just den typen av patienter och den typen av problematik. Sen så att jag tänkte att jag kan göra det bättre själv. Det har jag nu tagit tag i. Däremot så blev jag ju gravid sen. Mm. Och där fick jag ett bakslag helt enkelt. Mm.
Under graviditeten?
Ja. Då märkte jag att jag hade nog en liten bit kvar. Jag trodde kanske att det var helt bra, men det som hände var ju att när kroppen började förändras och jag började gå upp i vikt snabbare än liksom vad jag någonsin gjort förut, eftersom att det så funkar när man växer ett barn i magen. Då hängde inte min hjärna med och det blev bara panik. Och jag fick de här ångestkänslorna över att så här, nu måste jag ta tag i det här. Och min vanliga ångesthjärna hade ju satt det här i att du måste träna, du får inte äta. De där sakerna som är så ätstörda tankar. Men nu var jag ju gravid och jag kunde inte ge efter för de här tankarna. Vilket var en extremt bra prövning. För att man är som en missbrukare. Det är som ett beroende. Att det är så starkt det här när det kommer. Och bara, du måste göra så här nu för att annars kommer det gå åt helvete. Liksom. Då var jag tvungen att stå emot det. För att jag kunde inte. Kan inte sluta äta eller så när man är gravid. Så det var verkligen ett tillfälle för mig att då började gå i terapi igen under tiden jag var gravid. För att få hjälp med att bearbeta tankarna under tiden, men också för att hantera tiden efter. Så att det inte bara blev att jag direkt när jag hoppade ut ungen och bara nu. Så. Men,
jag tyckte nästan, jag kan verkligen relatera till det där. Det är ju liksom väldigt speciellt när ens kropp förändras så snabbt. Men jag tyckte nästan det var jobbigast efteråt. För att när jag väl hade Bonnie i magen så var det nästan som att då var jag så här, men nu jag har ett barn i magen och då ser jag ut på ett visst sätt och det är liksom härligt och sådär. Jag kände mig väl aldrig jättevacker som gravid men accepterade det. Men när hon var ute, då var ju bara jag kvar i min kropp. Och så såg den helt annorlunda ut. Det tyckte jag var lite, alltså det förvånar mig att det störde mig så mycket ändå.
Vad tror du att, liksom hur blev det för dig då?
Nej men, jag vet att jag har aldrig haft några ätstörda tankar så. Men jag vet att det var första gången i mitt liv där jag kände att jag inte var bekväm med min kropp. Jag är ju väldigt lång. Så jag har känt mig obekväm för att jag har varit lång. Mm. Inte för att jag har varit stor. Liksom. Men med tiden, nu älskar jag vara lång. Så att det är inte så att det var liksom förut när jag var i tonåren.
Mm.
Men, så det var första gången jag kände att jag inte var bekväm med min kropp som den såg ut. Liksom, ja, men, magen och ja, allt vad det innebär. Men jag lärde också mig att tänka så här, men jag har ändå fött ett barn och min kropp har gjort det här fantastiska och att jag kan inte förvänta mig att jag ska se ut som jag gjorde innan och jag liksom släppte det men det tog ändå ett tag och accepterade det, men det tycker jag allmänt har med åldrandet att göra och att liksom acceptera att man också förändras hela tiden, man kommer inte se ut som man gjorde när man var 16.
Nej, precis. Vilket är helt normalt.
Ja.
Men att du kände så, som inte haft ätstörda tankar, gör det också så tydligt i att typ de allra flesta kanske får de här tankarna efteråt. Vilket också beror på att vi är uppvuxen i en värld där man ska se ut på ett visst sätt. Och även de som inte har haft ätstörningar eller haft problem på det sättet, så har vi nog alla haft komplex eller haft en bild av hur man ska se ut. Och på något sätt så är vi liksom ett ätstört samhälle.
Mm.
Mer eller mindre. Jag brukar också säga att de som har genomgått en, liksom en rejäl ätstörningsbehandling och blivit friskförklarade, de är friskare än resterande samhälle. För att vi är ett ätstört samhälle.
Då kommer vi kanske osökt in på ämnet. Jag gärna skulle vilja prata lite med dig och vad du tänker kring det här. Men jag tror att man behöver börja tidigt med att prata med sina barn om såna här frågor för att hjälpa dem att få en sund relation till mat och kroppen. Vad tror du är de viktigaste faktorerna? Om vi tänker på små barn nu, vad kan man börja göra redan där för att de ska få en bra relation till både mat och kroppen?
Till att börja med så tycker jag att det försöker jag tänka redan med Oliver i att inte tvinga honom att äta till exempel, utan han ska få vara nyfiken, testa, han har fått kladda väldigt mycket och liksom undersöka, bli vän med maten helt enkelt. Vi som vuxna kan ha väldigt mycket föreställningar om hur det ska vara, hur mitt barn ska äta, och kan vara väldigt kanske begränsande, och jag försöker vara tillåtande i att, ja, som jag sa innan, att nej, om han inte vill testa 100 nya grejer nu så får det vara okej, då får han äta köttfärs och spaghetti liksom flera dagar i rad, för det är det han äter nu. Sådär, att börja där.
Att inte ladda maten med press och stress från början.
Precis, det märker man ju. Liksom, jag försöker att liksom inte heller ha bråttom. Att när han äter så får han ta lång tid på sig. Och det gjorde jag också när jag var liten. Det gör jag fortfarande, herregud. Utan att maten ska ju, från början måste det få vara någonting som är lustfyllt och spännande. Det är ju, som du säger, att i början kanske det är lite motsträvigt med nya smaker och sånt där. Men till slut så kanske man tycker om det, eller så får ju han också bilda sin egen uppfattning om vad han tycker om och inte tycker om.
Mm.
För vi som föräldrar har ju makten över vad de äter. Vi har makten över liksom vad de äter, när de äter. Men hur de äter, det är deras makt. Och där kan inte vi tvinga oss på för mycket. tänker jag. För när vi börjar skapa begränsningar så lär de sig också att, att det finns regler kring mat. Och det kanske låter väldigt sådär. Många som inte har haft problem eller som inte har varit runt omkring dig känner att det kanske känns överdrivet. Att såhär, men herregud, du som förälder sätter ju bara, det är, så här är det bara, ät upp maten. Men när vi ser hur många som drabbas av ätstörningar och som har en dålig relation till mat och kroppen, så här, det är så här, det börjar tidigt. Man lägger grunden jättetidigt för hur man ser på sig själv och på mat. Så att även om du kanske känner att så här, men det gäller inte mig och mitt barn, så det kan det mycket väl. Det är ingen som planerar att ens barn ska få en ätstörning sen.
Nej, gud nej. Jag tror verkligen på det här med regler, att vara försiktig med att ha i alla fall öppna regler för sitt barn och berätta vad som är bra och dåligt också.
Precis.
Eller nu åt du så duktigt.
Nej,
eller,
exakt.
Nu får du äta, du får vara tacksam för nu har vi ändå satt här och lagat mat.
Ja.
Mycket, jag tror att det mycket också hur man pratar med barnet om maten.
Verkligen, och det, så är det i vuxen ålder också kring hur man pratar. Kring vad som är bra och dåligt. Att nu har jag som sticklade till jobbet, nu kan jag unna mig en bulle. Mm. Det här är liksom vardagsgrejer som är en del av vårt ätstörda samhälle återigen. Och det gör vi likadant med barn, som du sa det där. Vad duktig det var som åt upp. Då lägger vi också en värdering i vad som är bra och dåligt kring ätande. Och det kanske också för en person som inte har några som helst ätstörda beteenden kanske tycker att det låter konstigt. Men vadå? Det är väl bara att vi uppmuntrar att barnet äter. Men det ska inte vara, det ska vara neutralt. Det är som, vi äter för att vi behöver och det är ingenting som du ska prestera kring. Och det är väl det som det här är så svårt för många att förstå, för att vi är så hjärntvättade med det här. Och det är därför det blir så naturligt att du är duktig eller nu måste du äta upp maten du har tagit eller det här är bra mat, det här är dålig mat. Men det är ju så. Det här är ju bra mat, det här är ju dålig mat. Men så här, nej, mat är mat, energi är energi. Sen finns det olika typer av mat. Vissa som ger en viss typ av energi och en annan kanske ger längre energi eller snabbare energi. Men vi behöver inte sätta etiketter på det. Och det, om vi kan undvika att lära barnen de här etiketterna från början, så har de en bättre chans att klara sig som vuxna.
Mm.
Om vi, för det är ju de här etiketterna och det här bra och dåliga, det kommer ju från oss. Det är vi som lär dem det.
Absolut, jag tror att det är så lätt också som förälder att man undermedvetet pratar om maten på det sättet.
Mm.
Jag tror att det är ett jättestort steg att bara göra sig själv medveten om hur man pratar om mat framför sitt barn. Även om man bara pratar med någon annan vuxen kanske om maten.
Gud ja, det är jätteviktigt hur du pratar med andra vuxna, för barn hör, barn tar åt sig allt. Det märker jag liksom redan på Oliver som är 1,5, att han upprepar ord som jag säger som jag inte ens tänkt att han hörde. Alltså så de uppfattar så mycket mer än vad du tror. Och hur du pratar med andra vuxna om mat, men också om din egen kropp, är jätteviktigt. Det finns jättemånga studier som visar att barns missnöje börjar på grund av att föräldrar har jojobantat eller talat illa om sina kroppar. Att de lär sig att mamma är missnöjd med sin kropp. Hon ser ut så. Jag ska tycka illa om min kropp. Det spelar ingen roll om du inte pratar liksom illa om barnet i sig. Du pratar bara om dig själv. Eller kommenterar någon på tv. Bara, herregud, hur ser hon ut? Den där näsan, eller vad det nu kan vara. Barnet lär sig att värdera en person utifrån dens utseende.
Ja, det är helt naturligt. Om man som förälder kritiserar sig själv så kommer barnet se på sig själv och göra likadant.
Ja, precis. Hon kommer ju bara härma dig. Vad gör mamma eller pappa?
Jag vet att mina föräldrar har haft den här jargongen att nu har jag haft det lite för bra här på semestern och ätit det ena och andra. Nu får vi hålla igen här när vi kommer hem. Eller sådär.
Precis.
Och det är så, de menar inget illa med det, och det är så lätt att man säger så. Men vad sänder det för signaler till sina barn när man säger så? Att du får bara äta godsaker minsann vissa tillfällen, annars är det fel.
Precis. Och jag förstår att många kan känna att det låter liksom PK och så här, gud, ska man tänka på allting? Men någon som har jobbat inom vården där, jag kan säga så här, väldigt många unga tjejer, kanske 12-13 år, som kommer in. Deras ätstörning började med att de hade godisförbud. Mm. Vilket är jättevanligt. Du vet att man har godisförbud ett år, ja, och så blir du belönad med typ 2000 kronor eller någonting. Och det här, det, jag vet inte, det är nog...
Det är jätteintressant, tycker jag. Alltså, för det är ju så många som har det.
Ja, och det är väldigt vanligt. Mm. Det är liksom inte bara en eller två som jag har hört det här från, utan det är många som... Och det är helt enkelt för att du blir belönad för att hålla dig borta från godis. Godis är dåligt för att du går upp i vikt av godis. Du ska inte göra det. Du blir på riktigt belönad med pengar för att du håller dig borta. Egentligen är det lite konstigt. Mm. Men sen kan man ju tycka att vadå, men godis, inte som att godis är något bra för kroppen. Nej, men det kanske inte är någonting som är fyllt med näring som du behöver på det sättet, men det har en annan funktion också. Det är fortfarande energi, det är fortfarande någonting lustfyllt och gott. Alltså vi äter ju inte bara för att liksom överleva. Utan vi måste ju få lära oss liksom att njuta av olika typer av mat. Att inte det ska vara så laddat. För ju mer vi liksom förbjuder oss själva från att äta någonting, desto mer attraktivt kommer det bli. Mm. Om du säger att nu ska inte du äta godis på 30 dagar. Vad tror du att du kommer gå och tänka på i 30 dagar? Och sen när de där 30 dagarna är över, då kommer du äta hur mycket godis som helst. Mm. Istället kan du ha en neutral relation till godis. Att är du sugen på godis en dag, köp lite godis en dag. Mm. Sen kommer du kanske inte vara sugen på 2 veckor. Då äter du inte godis på 2 veckor. Det behöver liksom inte vara så mer komplicerat än det. Om vi hade lärt oss det från början. Nu är det ju mer komplicerat än det. För att ingen av oss typ har växt upp så. Vilket är till exempel. Jag avråder alla föräldrar från att ha godisförbud för sina barn. För det har jag sett för många gånger. Du börjar också med att ta bort ett livsmedel som godis. Och det här får ofta en dominoeffekt. Ofta. Att man tar bort nästa grej. Och sen nästa grej. Och sen så, när du är också i den åldern, 12, 13, 14, du har inte den kunskapen. Du går på vad du får för signaler från de vuxna. Att, åh, vad duktig du är. Du går från signaler från kompisar. Du kanske vill göra som kompisar. Det är också väldigt smittsamt, ätstörningar. Många får en ätstörning på grund av att en klasskompis har det. För att man lär sig beteenden. Man vill passa in i gruppen, man vill vara som alla andra. Så att, ja.
Det där med förbud är ju spännande egentligen. För man vill ju bara sitt barn det bästa. Mm. Därför så begränsar man vissa saker. Men det finns ju forskning som visar på det. Att barn kan bli besatta av det som man förbjuder.
Precis.
Så det kan ju få en motsatt effekt i slutändan.
Har det någonsin funkat för oss när vi var små? Liksom, att, har vi inte fått göra, du får inte sitta i den stolen.
Nej.
Vart vill man sitta? Liksom?
Ja. Nej, men
det kan vara en sån grej som jag brukar vilja säga. Att just det här med förbud mot godisförbud. Just för att jag tror att många inte har tänkt på det som någonting negativt.
Nej, det var väldigt intressant. Jag har nog inte tänkt på det. Mm. Så.
Man kanske bara, antingen har man kanske bara neutrala känslor kring det. Eller så har man tänkt att det är bra. Men jag vill verkligen varna för att jag som har jobbat inom ätstörningsvården ser att det här är en varningssignal.
Hur tänker du med din son? Har du tänkt igenom det innan, liksom hur du ska prata om dig själv och om mat, om kroppen med honom? För att även fast kanske kvinnor är överrepresenterade bland liksom, med ätstörningar och så är det ju ändå att det, män kan också få det. Så
ja.
Hur tänker du kring det gentemot Oliver?
Ja, men jag tänker definitivt på att aldrig prata om min egen kropp eller om mat. Nu är han så pass liten än, liksom, men det tar ju också tid för en själv att komma ur. För att mycket, jag sitter inte här och säger att jag är perfekt och att jag gör allting rätt liksom, med hur man pratar och så. Men det är bra som du också sa det, att bli medveten om. Att man kanske kan komma på sig själv. Oj, nu sa jag sådär, bara nej, inte pepparkaka, eller jag vet inte. Men att man får komma på sig själv ibland för att öva sig tills dess att barnen faktiskt blir större och förstår. Så att har du ett litet barn just nu, börja öva redan nu på hur du pratar. Så att ja, jag försöker verkligen kring det här med att om en duktig och om du är inte duktig eller inte duktig när, kring maten. Sen tycker han väldigt mycket om att klappa händerna åt sig själv, vilket är, det kan man göra. Ja. Där jobbar vi mer på att liksom så här, inte slänga skeden på golvet.
Mm.
Stoppa mat i munnen. Liksom,
ja.
Så.
Ja, men han är ju väldigt liten. Men jag tror som du säger att börja tidigt ändå, att det ändå gör någonting för en själv också, att man liksom börjar tidigt, som du säger. Det är nog en resa för en själv att komma dit man vill.
Det är jättesvårt att ändra det här, för jag tror att vi säger så mycket saker som man inte tänker på alls. Man behöver verkligen öva sig i att bli medveten. Till exempel så har jag och min man då sagt att så här, jag tror att vi ska sluta säga typ inte springa. Alltså så, för att det barnet hör är springa. De kommer inte först, om jag säger inte hoppa, då kommer han hoppa. Så försöker liksom att så här, för jag tror att vi gör det svårt för honom genom att säga så. Så då har jag tänkt att så här, vi får nog så här, omformulera oss lite så här. Antingen så här, nej, försiktig eller sitt ner istället för inte stå i soffan.
Mer tvärtom ordet.
Ja, men precis, så att han förstår. Vi får tänka på att han förstår inte så bra ännu. Liksom. Så att om han snappar upp ett ord som han förstår som klättra, då kommer han klättra så. Mm. Men det är jättesvårt. Mm. För jag säger det hela tiden. Bara, nej, ja, inte men, klättra.
Herregud,
bara, nej. Men nu sa jag det igen. Ja. Hela tiden. Liksom. Så att samma sak gäller ju med det här kring maten och sin kropp. Att även om du bestämmer dig för att jag ska inte prata illa om mig själv. Det är svårt att förändra sånt här. Så att verkligen, har du en bebis eller liksom en toddler nu, så börja redan nu och notera för dig själv varje gång du säger något sånt där. Kanske till och med skriv ner din anteckningsbok för att du ska komma verkligen flytta upp dig i ditt medvetande i att så här, nu sa jag så här om mig själv.
Mm.
Okej. Okay. Då har du det liksom i ditt medvetna, så kanske du kommer tänka. Då kommer du kanske också få en lista på grejer som du behöver jobba med hos dig själv.
Ja, absolut. Det blir oftast en utvecklingsresa för en själv.
Att man inser ganska mycket.
Mm. Jag själv har börjat tänka på det här mycket också, liksom hur jag pratar om mig själv. Och jag kan vara lite så här, om jag typ ser ett foto på mig själv.
Mm.
Okay, som när vi skulle ta en bild nu här innan. Jag bara, men herregud, hur ser jag ut? Och liksom bara en sån grej att man liksom kritiserar sig själv så fort man ser sig själv på bild till exempel. Mm. Jag vill inte att Bonnie ska ta efter det och bli liksom, kritisera sig själv.
Nej.
Inte bara på bilder, men allmänt. Och det är en sån grej som verkligen varit hos mig. Alltså jag gillar verkligen inte att se bilder på mig själv.
Mm.
Men jag ska försöka att inte framför Bonnie säga alltså, att jag tycker att jag är missnöjd med en bild.
Precis.
Jag ska vara, fan vad snygg jag var.
Ja.
Jag bara, ursäkta svordomen.
Vilken rolig bild. Alltså, ja, du kan ja, säga så. Någonting ja, annat. Alltså.
Exakt, snygg kanske man inte ska säga. Det var, men alltså, något annat som värdesätter bilden positivt.
Ja, precis. Eller, vilken härlig, vilken glad bild. Alltså,
ja, precis. Vad glad jag ser ut. Eller? Ja, exakt. Mm. Nej, men Det är verkligen ett mönster jag märkt hos mig själv som jag inte tänkt på innan, men nu har jag börjat tänka på det, att det där måste jag sluta med.
Oj, oj, oj. Men man är ju verkligen så självkritisk. Mm. Men det är ju också liksom en del av mitt fokus på Instagram, i att för det började typ med att jag hade typ tog en bild av mig själv då som jag bara, usch, liksom. Fy, det här skulle jag aldrig kunna liksom lägga upp någonstans. Och sen dess har jag varit så här, men då är det precis den bilden jag ska lägga ut. För att ju mer man liksom är öppen med att säga, ja, men så här, vissa bilder blir inte så himla charmiga. Medan andra bilder kanske blir jättesnygga. Så. Men att inte heller lägga ett värde i att det betyder inte att jag är dålig eller att jag är mindre värd.
Mm. Ja, men jag tycker det här är jättespännande ämne verkligen. Jag tycker det här är verkligen så viktigt att börja tidigt och uppmärksamma sitt egna tankemönster och vad man säger högt också.
Ja, jag tror att många börjar tänka att nej, men det här gäller tonåringar. Det här gäller liksom 13 uppåt. Men nej, de lär sig tidigt.
Mm.
Och det börjar kanske visa sig mer i den åldern. Däremot går det ner i åldrarna väldigt mycket. Jag har haft patienter som är 10 eller 8 år. Ja, så att man måste börja tidigt helt enkelt. Så är det.
Men för att runda av den här podden, har du något mamma-hack du vill dela med dig?
Oj. Ja, okej, ett mammahack. Det är att när han vägrar saker så ger jag honom alltid två alternativ istället. Mm-hmm. För då väljer han alltid rena. Istället för att bara så här, om jag vet att han kommer lugna ner sig om han får nappen men han vägrar. Istället för bara ta nappen nu så tar jag fram två nappar. Vilken napp vill du ha? Då är det som att han själv bara, okej, den där nappen.
Ja, men det är ju faktiskt jättebra.
Ja, eller när han inte vill gå och lägga sig. Då brukar jag alltid, för han vill alltid lägga sig med mig. Då säger alltid hans pappa, ska pappa gå och lägga dig? Nej, mamma! Och då går han och lägger sig med mig. För att han är så rädd att pappa ska lägga honom. Så det här med att ge två alternativ så att han själv känner att det är hans egen idé.
Ja, så smart.
Det funkar.
Det var ett bra hack. Mm. Det ska jag ta med mig faktiskt. Ja, men stort tack Amanda för att du ville med på den. Tack
själv. Jättekul att vara här. Tack så mycket.
Ha det fint allihopa. Hej.
Stort tack för att du lyssnade på detta avsnitt. Hoppas verkligen att du gillar det. Är du nyfiken på Amanda och hennes coaching så finns hon på Instagram med kontonamnet Amanda Lekland. Jag vill också passa på att tipsa om Libros artiklar i både deras app och på deras hemsida. Där kan du fortsätta nörda ner dig i allt som har med barn och föräldraskap att göra. Hoppas att du får en underbar dag. Vi hörs snart igen.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.